Inte rasist, men podcast live. Live, det är inte live, men det är från Almedalen. I dag, lördag, Almedagens sjunde dag. Då Sverigedemokraterna står på scenen. Inte rasist, men podcast är en podcast som handlar om Sverigedemokraternas politik, företrädare och ideologi. Samt närliggande rörelser och Kristoffer Gummessons hjärna. Magnus Essebäcksson heter jag. Kristoffer Gummesson i köket.
Med som vanligt.
I en lägenhet.
Ja.
I Almedalen.
Alltid lika trevligt när vi kan spela in på samma ställe. Vilket vi gör idag.
På samma ställe?
Ja, men när vi slipper den här Skype-skiten nu.
Ja. Det är sant. Det innefattar dock ett dropp i ljud just nu.
Ja, ljudkvaliteten är väl kanske inte vad den brukar vara.
Vi får se vad det blir, men det är någonting som man får stå ut med eftersom vi är borta från hemmet, så att säga. Simon Andersson, hej. Inte rasismen.
Vad kul att jag äntligen fick vara med. Vi har försökt göra den här podcasten några gånger och det har inte gått så jättebra de andra gångerna. Så det är skönt att jag nu äntligen får vara med i den här podcasten och sitter i ett kök som är...
Simon skulle ju vara med den här ödesdigra onsdagen. Då vi satt och kämpade febrilt med att få till en inspelning med ett hopplöst wifi som jag satt vid under min semester. Jag var ute och rest. Det har inte riktigt funkat med inspelningen då.
Det var väl då du hade glömt din dator och sen satte dig på en pennvässare och skadade benet, va?
Just det.
Det var en passare.
Har vi kvar det ljudmaterialet?
Problemet var att ljudmaterialet, jag tryckte på record efter att du hade satt dig på den, så man hör inte ditt
ralbrål.
Ditt grisskrik, ja.
Det lät som en stucken gris. Det var väl nästan bokstavligt det. Var jag stucken och...
Var gick den in?
I benet.
Ja, okay. Ja. Det är väl foten där, där uppe i låret?
Nej, var den typ.
Oj,
så okay. Började det rinna blod längs benet. Så jag kände mig lite grann som en Johan Mjällby kanske. Kallad Kapten Blod, den förre svenska lagkaptenen under VM 2002.
Bara för att det är Sverige-match idag så kan inte du försöka tvinga in en massa fotbollsreferenser på det här
sättet. Oj, det kommer jag göra. Det är alltså idag som Sverige spelar kvartsfinal i fotbolls-VM. Så jag sitter här med min inte rasist men t-shirt och Sverige-halsduk. Möjligen en något paradoxal kombination, jag vet inte.
För att
jag dels försöker signalera internationell solidaritet men samtidigt hemfaller åt nationalistisk yra.
Okay. Det
finns ju någonting som faktiskt är väldigt kul med att Sverige spelar kvartsfinal idag, och det är att Nordiska motståndsrörelsen ska ju hålla sitt torgtal klockan 4. Och det är det Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare då, som ska hålla tal. Och det är lite kul för att då kommer de ju stå där med de här t-shirtarna med "Vi är folket". Men folket är att titta på fotboll, så de kommer fan inte vara där.
Jag vet inte om nazister gillar fotboll. Jag fanns svårt att tänka mig att nazister gillar fotboll.
Jag tycker nästan att det angränsar till folkförräderi och inte kolla på den här matchen. Att istället stå och hålla något tramsigt torgmöte inför noll personer på handplan i Visby.
Det är ju där folktribunalerna bör komma in. Att tittade du på fotbolls-VM 94, beroende på gammal man är liksom. Om du inte gjorde det, då är du först inne i...
Men att inte delta i den här nationalistiska manifestationen som det här fotbollsmästerskapet är, borde ju ligga på ungefär samma nivå som att vapenvägra när ryssen kommer eller något sånt där.
Jag håller med, men jag tänker också på att vi har ju drivit en del aktivismen. Kanske någon ska ta en spritpenna och skriva på ett plakat liksom: håll käften för helvete och gå och titta på fotbollsmatchen och skärp er. Det är väl det de kommer stå och göra nu, bara stå och pladdra om samma saker.
Ja, jag tänker inte stå och hålla i en skylt.
Nej, inte jag heller under matchen.
Nej, men det kanske blir för första gången någonsin typ, för de senaste åren, att det faktiskt blir så att de här nazisterna får stå helt själva där nere. Och sen så...
Är det en del i den så kallade normaliseringsprocessen?
Att de får stå själva?
Ja, att förut så är det jättemycket uppmärksamhet. Nu börjar man bli så van vid dem där att man nästan inte bryr sig.
Nej, för jag tänker mig ändå att det ska väl nämnas då att den stora snackisen i år igen är väl återigen att Nordiska motståndsrörelsen är närvarande.
Jo, och det är klart att de skäl en hel del.
Men det jag menar är, det är ganska mycket så här, när de väl är nere och talar, då blir det ju ganska stor uppslutning av människor, främst för då liksom att visa sitt missnöje. Det är ju väldigt lugnt när de talar från publiken som står runt omkring, alltså som protesterar.
Det har jag tänkt på flera gånger när jag varit här, och även i år. Det blev det här två år. Men jag tänkte flera gånger i år att det är egentligen fascinerande att det här funkar. För att det är ju en rätt absurd situation då det går liksom ett gäng antirasister och ungvänstrare och andra typer av socialister eller vad det nu må vara liksom i en så här, vad kallas det för, mångfaldsparad som vi gick i. Och på sidorna står liksom nazister med armarna i kors och försöker se farliga ut. Och det blir helt normalt i den här miljön. Man föreställer sig att alltså om du samlar människor från alla olika politiska kanter ända ut till nazismen så hade ju det kunnat urarta, hade man ju kunnat föreställa sig. Det har jag aldrig gjort.
Men ja, i och för sig.
Det är ju typ urartat i kravaller, sen så har de har ju ställt till med en hel del såklart.
Precis, jag vet inte om vi ska komma in på det redan nu. För jag tänker mig att det är någonting som, återigen, det har ju varit det som har varit med skriverier om, kan jag tycka, eller vad jag upplevt, att Nordiska motståndsrörelsen har ställt till ganska mycket besvär.
Ja, mer än förra året, va?
Absolut mer än förra året. Det är ju klart mer påtagligt i stadsbilden med NMR-are.
Dels är de ju många fler. De var väl ett 30-tal förra året och nu är de...
Ja, och det handlar väl också, tror jag, att de senaste två åren, eller i alla fall framförallt det senaste året, så har ju Nordiska motståndsrörelsen varit ett mer normalt inslag i gatubilden i olika städer och har verkligen rönt framgångar. Och har väl också spelat väldigt mycket på att, ja, men de lägger ut på nordfront.se då, som är deras propagandasida, att polisen inte gör någonting, de driver väldigt mycket retorik om att de får göra som de vill. Och sen så tar de sig ju friheter, och desto mer polisen då, som i Almedalen här då, har valt att inte till exempel ingripa när de har tagit prideflaggor och annat, desto mer luft får i den här rörelsen. Och det är väl det vi har sett i Almedalen nu, att de gör helt enkelt lite grann som de vill, eftersom de räknar med att bli lagförda efteråt. Och vet om att polisen kommer inte lagföra dem på plats, det har de inte gjort där för att undvika större sammandrabbningar.
Nej, precis. Det är ju förmodligen det som är deras taktik, att de vet att de blir lagförda efteråt. För det är ju märkbart att man tar sig ganska mycket friheter när man springer runt på stan från nazistiskt håll. I natt, som jag läste, så var Expressens tält vandaliserat. Ett antal nazister har varit där. Man hade även gripit 5 stycken
för hets mot folkgrupp.
För hets mot folkgrupp, ja. Och sen så figurerade väl olika fall av misshandel från i och för sig, jag tror att det dels är från nazistisk håll, men också att det har liksom blivit någon form av sammandrabbningar också med meningsmotståndare typ.
Ja. Det finns bland annat filmklipp som snurrar runt där nazister river sönder kvinnors pride-flaggor och sådana saker.
Alltså den här, jag är från Göteborg. Den här utvecklingen såg vi i Göteborg väldigt mycket, just att de tog sig mer och mer friheter en lång period fram tills de hade sin då så kallade ICA-promenad, som Niklas Renius beskrev den, där det slutade ett nazistiskt fiasko när de skulle demonstration, för de kom faktiskt bara mellan två ICA-butiker innan polisen stoppade dem. Och vi såg den utvecklingen väldigt länge. De gick runt innan sin demonstration och skröt om att de kunde göra vad de ville. De gick på ett led, jag tror det var 100 nazister som hade samlats, och gick utan att polisen ingrep. Och sen efter då, polisen lät ju dem vara, och sen efter demonstrationen så slog de till stenhårt varje gång NMR liksom visade sig. Jag vet, vid ett tillfälle ute i Göteborg så går Nordiska motståndsrörelsen på en parkeringsplats. Och så kommer helt enkelt polisen fram och säger, nej, det här är ett, vad heter det, PL14-område. Parkeringen har nu blivit olaglig för er att vistas på. Men så kan ni inte göra, säger Per Öberg, det är vi som är motståndsrörelsen. Nu sätter era bilar och åker ifrån. Annars kommer vi att gripa er allihop.
Men jag läste någonting om det där, att det är en svårare lag, eller så här, lagen är svårare när det gäller Almedalen typ, för att det är någon form av allmän sammankomst eller någonting. Som gör att man inte kan ta, för det har höjts röster mot att varför man inte kan bussa bort folk till exempel eller så där. Och då hänvisar polisen till att lagstiftningen inte täcker in det på samma sätt i Almedalen liksom, att det går att göra så att bara avvisa folk. Så det, som sagt, alltså, polisen har ju fått väldigt, väldigt mycket kritik nu de senaste dagarna för att hur kan ni passivt se på liksom. Men polisen å sin sida slår ju tillbaka lite halvt, framförallt jag såg att Annie Lööf hade kritiserat polisen typ. Och då påpekar ju polisen bara att ja, vi måste ju liksom ha lagstiftning som vi kan använda oss av på ett fruktsamt sätt. Mm. Och de upplever väl att de faktiskt utgår ifrån lagstiftningen de har. Liksom.
Högsta höns till polismyndigheten i Göteborg har ju gått ut nu och skrivit ändra lagstiftningen, utropstecken på Twitter. Eftersom man inte upplever den tillräckligt, att polisen inte har mandat, precis som du säger, att agera mot den här typen av brottslighet.
Det är väldigt ovanligt att myndighetschefer går ut och kommenterar lagstiftningen överhuvudtaget, utan de brukar vara väldigt försiktiga med att ge sig in i den typen av diskussion.
Det blir ju också väldigt märkligt i den här situationen också, för tidigare har ju diskussionen handlat ganska mycket om att man måste förbjuda den här typen av våldsbejakande rörelse liksom. Poängen här är ju inte bara att man har fått tillstånd att stå någonstans, utan att man glider runt från nazisternas håll i de här vita pikétröjorna med någon liten logga liksom. Och sen så typ ställer man sig lite på olika platser eller rör sig runt omkring och typ ser hårda ut. Och det är väldigt svårt att komma åt den typen av beteende. Om nazisterna bara bestämt sig för att bussa in hundratals personer. Jag menar, de hade lika gärna kunnat ha en kod som var att de hade vita skjortor med en liten röd ros på. Mm. Och så hade de kunnat hålla på med exakt samma beteende liksom. Alla vet att det är nazister. Men, ja.
Ja, det är väldigt svårt att komma åt så lagstiftningsmässigt liksom.
Ja, precis. Det är ganska svårt. Det läste jag också. Det var just polisen påpekade att man måste vara man måste vara väldigt duktig på att snida lagstiftning om man ska lyckas göra en sån lag som kan komma åt problemet med att nazister springer runt på det här sättet i Almedalen liksom.
Jag tänker det är en sak att diskutera hur mycket utrymme polisen har i lagstiftningen att agera mot den här typen av rörelser. Men om man kollar på Almedalen nu, det som jag tycker är polisens stora misslyckande och en missräkning från deras sida, det är att man har ju valt otroligt mycket civilklädda poliser istället för att ha offentlig närvaro. Och det tror jag faktiskt har lett till att nazisterna känner sig mer fria att agera mot människor, till exempel rycka prideflaggor i händerna på folk. För att de poliser du ser, till exempel det här videoklippet som du pratar om, när man går fram, man tar en prideflagga i handen mer eller mindre på en människa och går iväg med den, och polisen agerar inte. På den bilden ser jag ett fåtal poliser. Det finns givetvis många fler poliser på plats, väldigt många civilklädda, men det är kanske inte Nordiska motståndsrörelsen faktiskt uppfattar och bara tar dem bara. Jag tror att polisen tjänat mer på att ha mer offentliga poliser på plats, och det ser man inte här på det sättet.
Du menar mer myndighets, alltså att de har uniform
liksom. Ja, precis, uniformerade poliser.
Nej, men jag tänker på den där situationen, och det kan ju, det florerar ett klipp eller ett filmklipp där, som du säger, en MR-are går och tar en prideflagga ur handen på en kvinna, och polisen går helt och bara delar på dem, och nazisten får gå iväg med prideflaggan liksom. Men det är klart att, men det är ju samband med den här mångfaldsparaden. Eller hur?
Ja, jag tror det är efter mångfaldsparaden uppe vid Söderport heter det.
Okej.
Så man står där och man ser ett antal polisplatser. Det är ju enormt mycket polisbevakningar.
Men det är förmodligen, alltså, och jag vet inte, det kan ju vara ett enskilt fall av en polis som kanske inte, jag vet inte, men jag antar att deras policy just nu är bara att hålla situationen under kontroll utan att det urartar på något sätt liksom.
Ja, precis.
Men det är ju de här absurda grejerna liksom.
Och lagföra människor efteråt istället för att lagföra dem under själva gärningen.
På tal om civilklädda poliser, har ni sett det? Att det går runt människor som ser ut som liksom min farsa på campingsemester. Alltså de har någon sån här fiskehatt och shorts och en Hawaii-skjorta på sig.
Du tror att det är de civilklädda poliserna?
Nej, men och så har de en väst på sig där det står polis. Jag fattar, är det giltigt?
Jo, alltså ofta är det där dialogpoliserna, de går ju lite civilklädda.
Jo, fast det står inte dialogpolis, utan det står polis.
Ja, det kanske polisklädda dialogpoliser,
vet inte. Men det kanske är det, de vill liksom vara passivt aggressiva, att de vill inte visa att de har uniform på sig, så att de är lite civilklädda, men de vill inte visa att de
är... Men de är inte bara civilklädda, utan de är civilklädda på ett extremt, vad ska man säga, harmlöst sätt. Eller de ser extremt harmlösa ut.
De har sån fiskemössa.
Ja, precis. Ja. Det känns, alla hade ju inte det, men det var ju bara ett exempel. De såg helt enkelt väldigt tunt ut.
Annars tycker jag... Men jag tycker faktiskt...
Sandaler med strumpor och sånt.
Men jag tycker du...
Alla sandaler med strumpor.
Ja, enligt honom alltså.
Men det är roliga är att det faktiskt är en polis också.
Ja, det måste ju vara det.
Om det står polis på, ja.
Annars kan vi inte gå runt med en sån väst.
Jag tycker ändå att du närmar dig någonting där som är just vad man ska öka känslan av otrygghet i Almedalen. Jag kan själv ibland inte se vad som är en säpo, alltså civilklädd säpo tjänsteman, en person i den Nordiska motståndsrörelsen eller en civilpolis. För att alla i nordiska motståndsrörelsen går ju inte heller liksom klädda i uniform här. De har ju, precis som jag har svårt att skilja en pressfotograf ibland från någon i nordiska motståndsrörelsen. Sure. Det finns ju ingenting som heter nazistiskt utseende, men på grund av att man ser så pass lite uniformerade poliser upplever jag så ökar det otryggheten i alla fall.
Vi snackade ju om det när du kom. Du kom med båten med ett gäng nazister.
Ja.
Och vi pratade om det, att det är ändå någonting, även om de inte har uniformer eller något utmärkande kläder på sig, så är det någonting som gör att man ser att okej, okay, där kommer en nazist.
Ja, men de har någon form av nazist-aura. Alltså, för grejen var, jag kom till terminalen Visby, eller i Nyköping heter det.
Nynäshamn,
där var jag. Och satt på terminalen där, så började det dyka upp ganska... unga män, tänkte jag säga, för att de var väl mer i min ålder, så 30 säkert, jag vet inte, mellan unga och medelålder. Det var det de var i alla fall. De började i alla fall dyka upp liksom och gled in, och sen började det samlas 12 stycken och de började prata med honom och liksom så här, var, som om de möttes upp där. Och de hade inga synliga tatueringar eller någonting, eller någon, alltså liknande frisyr. Det var ingen så här att de var skinnskallar eller någonting, men det var någonting i hela deras liksom uppsyn som man märkte av, att det var liksom nazister. Nu har jag sett dem här också i efterhand uniformerade, så sent som igår nere på deras tal igår, så såg jag några av de här som kom. Så först var det de 12 i terminalen som började samlas där, men det finns någon idé med att de har lite så här typ cargo shorts typ, eller sån här mer arbetare inte arbetar shorts, men
just right there.
Nej alltså, ja precis, men det liksom riskerar att falla in i, fast det är inte riktigt det, utan det är mer att så här, det är inte så att de har såna här shorts som är över knäna liksom, utan de går precis över knäna, och sen så har de tennis så här inomhusgympadojor. Och sen är det någonting som är... De kanske inte tänker jättemycket på sitt utseende.
Du vet inte, beskriver du nordiska motståndsrörelsen eller Säpo? Jag vet inte, det här låter väldigt likt för mig.
Nej men det är precis, jag satt och pratade med din bror om det, Kristoffer, igår. Och han var lite så här, för han var ju också med Magnus så här, det är inte så att alla de här människorna är nazister. Typ. Och jag sa, nej, jag fattar också.
alla som inte har...
Det som är så svårt att formulera, det är liksom, alltså, och jag tror att man måste liksom vara i närheten eller kanske ha en liksom insyn i den här miljön för att förstå att så här, man känner av nazi-auran. Ja. Men sen så kom de in på båten, så var det 12 till liksom, så det var en del nazister.
Jag känner mig otroligt kränkt nu. Vi hade ju, alltså, igår när Nordiska motståndsrörelsen stod och pratade, så snäddade ju man tvärs över publiken. Då är det, de står ju och pratar, NMR, väldigt mycket polisbevakning runt, en folkmassa, ser du liksom där de filmar emellan ordfrånsfotografer. Han, den här medelåldersmannen, snedde över i området mellan kamerorna och med sin tunga väska liksom, och så väser han fy fan mot dem. Och räckte en nazist upp i ansiktet på honom. Han blev såklart rädd, polisen bryter. Sen när han går därifrån, och det enda jag har i tanke är så här, fan, det var jävligt bra gjort. Du ska få en IRM-t-shirt. Och jag börjar gå efter den här stackars mannen. Han börjar öka takten. Jag bara, alltså jag, fan, och så går han ännu fortare. Jag bara, och så slut stannar jag bara, fan, kan jag ens gå efter honom? Han blir jätterädd liksom. Och så är det någon...
Men så kommer det någon... Och ser att du har cargo shorts på dig.
Ja, jo, precis. Jag har ju på mig cargo shorts. Och så har jag liksom min... Jag ser ut som en identitär, kan man säga. Och så är det någon bara som bara... Jo, men kom igen, ta honom! Och jag bara... Är det en nazist som säger det här? Så jag bara... Jag får springa i kapp på honom. Jag kommer fram med den här tyst. Jag bara... Du ska få en tyst. Men nej, för fan! Och så bara går ännu fortare. Jag bara, men, jag är antirasist. Jag tyckte det var jättebra. Du är fantastisk. Så stannar han bara... Skojar du med mig? Jag, nej, alltså här. Så kollar han helt surrealistiskt och så bara... Åh, tack som fan. Så ser han lite lugnare ut. Jag bara, ja, han fattade fortfarande inte vad det är. Han bara, oj. Det var ingen nazist. Men just den känslan i Almedalen, den tycker jag är så här, den kapslar in det väldigt mycket faktiskt, om man ska hålla det på en...
Ja,
så
är det en antirasist?
Är det en nazist, en antirasist, eller är det Säpo som sprider kapp mig? Har jag gjort något bra eller dåligt? Kommer jag få stryk eller inte? Och det är ett problem här.
Det är ju trots allt så att både jag och du, Simon, har ju det mest otacksamma utseendet för att springa runt i Almedalen med en t-shirt som det står inte rasist men på, och fullt med nassar överallt.
Men jag var också med om det igår. Så jag satt,
försök på... inte klämma dig in här på våra
jag har inte alls nazi-looken som ni. Alltså, jag har ju långbyxor och snickarskor.
Jag måste bara säga, det är ganska många, om man tittar liksom deras uniformsbärare när de står med sköldrar och så här, och så ser man typ så här en 3-4 person som har raka skall och ganska stort skägg liksom. Man bara,
Men jag hade i alla fall tishan på mig, alltså inte rasist men t-shirten, och så var det någon kvinna som väste åt mig, inte rasist men, och då tänkte jag att jaha, nu är det någon sverigedemokrat som är irriterad typ. Så jag vände mig om och frågade ja. Men då trodde hon att det här var något typ av pixlat skit. Ja. Och hon sa då att hon, när jag förklarade så sa jaha, men då är vi på samma sida. Liksom.
Ja, jag tror att du kan sammanfatta allmänhet. Allting är väldigt förvirrat. Begreppsförvirringen är också stor. Jag vet, igår när jag ställde mig utanför Sverigedemokraternas restaurang då, en restaurang de har hyrt i år, som ser ut som ett gated community. De liksom, ja, det, man tror att de ska bo och tälta in i restaurangen, för de kommer ju aldrig ut från den heller. De står
de satsar inne. Mycket på de där placen.
Alltså, men jag står utanför med en skylt där det står så här, vet du om du är svensk? Med just passning då till att de har sagt att Zlatan är inte svensk till exempel. Och tanken så slår mig när jag står där att, ja men som du säger Magnus, så här, vi har ett nazistiskt utseende eller vad det kommer
från. Det är deras bästa kampanjeman där som står utanför med en sån tisha och så står det liksom, är du svensk? Jag kanske trodde att det var en del i deras marknadsföring.
Ja precis, det är så här, så kände jag bara fan, ja. Och det är ju väldigt litet på min t-shirt, så man ser inte riktigt att det står inte rasist, men liksom, det är väldigt litet. Och jag tänker så här, fan, undrar om de är nöjda att jag står här så här, de går så här, eller hur? Inte bryr sig så mycket.
Och det är precis det de säger, är du säker på att du är svensk?
Ja,
de bara, det är det de pratar om, så folk bara så här, aha, okej, okay, det var deras marknadsföring.
Jo, men jag väntar liksom att någon skulle high-five mellan Sverigedemokraterna in i restaurangen och bara, bra jobbat. Men det var inget som gjorde det.
Men det är ju så, alltså, både namnet på vår organisation och liksom skyltarna vi gör och så där, det förutsätter ju nästan att man vet vilket syfte vi har, för annars kan det bli väldigt fel.
Så ja. Är det, framförallt om man ser ut som mig.
Ska vi gå in på lite vad som har hänt? För då kan vi prata om Henrik, som ju varit läggad och fotad. För en anmälan om hets mot folkgrupp.
Ja, det är sant. Jag vill bara nämna en liten anekdot för som kommer poppa upp mitt huvud, som jag inte vill bara kasta iväg. Jag vill bara kasta ut den. Men vi hade ju någon form av quiz igår nere på den här hamnplan. Efter att för igår var en väldigt speciell dag också, för att det var sista dagen på arbetsveckan så att säga.
Mm.
Och det innebär ju i Almedalen att många av de här människorna som är här nere och jobbar, som har vanliga jobb och har vanliga arbetsveckor, de åker ju hem på fredag eftermiddag liksom.
Mm, det blir väldigt tungt.
Ja, så det som skedde då att Nordiska motståndsrörelsen hade sitt sista tal någonstans vid 4-5, va? Måste det vara?
Ja, precis.
Och en timme senare då hade vi bokat in den här lilla scenen nere i hamnen då, där alla dårpartier brukar stå. Bland annat NMR då och Partiet är fria och Kristna värdepartiet i år. Det är den nya inslaget som jag inte upplevde förra året.
Tanken var ju att vi skulle använda NMR lite som förband där, så att vi kliver upp direkt efter dem. Men nu hade de lagt in en timme luft emellan, och jag misstänker att det kanske fanns en tanke med det.
Det gjorde de. Men jag har inte kollat upp det, men jag tänker mig att de gör det mellan alla akter. Det att det finns liksom ett ombyte där. Jag måste bara säga att tala om att Kristna värdepartiet är där. Simon kom liksom, jag mötte upp Simon på stan innan det här, och Simon hade varit nere i hamnen för att titta på NMR.
Ja, det var ju faktiskt ännu värre. Först hade jag stått utanför Sverigedemokraternas restaurang med den här svensk-skylten, och så hade jag stått och diskuterat med de här, ursäkta uttryckt, inte så, ja, idioterna som kommer fram ibland från Sverigedemokraterna. Och sen så går jag bort och ska lyssna på Nordiska motståndsrörelsens tal, och så står jag där och delar ut t-shirts, så får jag lyssna på Simon Lindberg och hans konspiration om liksom att en judisk lobby styr världen. Och sen kommer jag upp till Magnus och ska liksom ta en öl. Tänker jag, äntligen ska jag få ha det lite lugnt och skönt. Jag ska ta en öl. Och där står Kristna värdepartiet och pratar om, och det är kvinnor, ni ska inte tro att det är fel att liksom ta, alltså att aborträtten, den behöver man inte ha, för kvinnor kommer inte trycka upp galgar i fittan. Jag orkar inte.
Exakt så. Exakt, vi sitter alltså på, det finns en liten donersplats heter det, som ett litet torg, och sen har de lite samma grej där, att du har också en scen. Sofia där, AFS är där, och Kristna värdepartiet. Simon kommer att sätta sig bredvid mig med en öl, och så liksom är ganska uppchackad i varv liksom, och så står den här dåren nere på scen, för vi sitter liksom på en sån här barstolar ut mot liksom torget, så att vi ser upp på den här snubben, så han står bort ett hörn, inte så många som lyssnar,
och så börjar
han prata om att trycka upp galgar i fittan. det är kul för att det är så jävla bizarrt.
Det är särskilt kul när det står en kristen galning och gormar om galgar i fittor.
Men det som händer då, Simon sätter sig ner, och helt plötsligt så reser sig Simon in och jävla såhär passivt aggressivt reser sig på stol, går runt liksom så han kommer ut från den här fikasällningen, går ner till en av de här volontärerna i Kristna Värdepartiet som står i ett flygblad, såhär sträcker fram handen, får ett flygblad, liksom bara vänder sig om, inte såhär demonstrativt framför den här killen, han vänder sig om, går tillbaka, river bladet, men han går tillbaka och sätter sig på sin plats. Det får så bara pang, 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 och så var det klart. Det var liksom inte, han som stod där med volontärgen upptäckte inte så att han rev sönder den, utan det var tog en, rev sönder den bara.
All right, det är lite manifestationernas motsvarighet.
Jag tänkte lite så här, och jag protesterade, men det kanske eller,
jag sa. Men jag tänkte mer att det var ett uttryck för innehållen aggression, typ att det ville bara riva sönder något.
Jag var sådär, grejen är att gå mellan de här tre ställena och sen komma fram till det här galgor i fittan torget och bara, nu vill jag ha en öl, och så bara, nu vill jag bara gå ner, jag vill bara riva sönder någonting. Det här är Kristna Värdepartiet som är totalt jävla batshit crazy, så jag bara, nej, det var inte så mycket tanke, tror jag. Jag var bara trött på livet.
Det var det som var så kul. Yeah.
Om man protesterar när ingen hör eller ser, är det då en
protest? Jag vill bara påpeka för Simon att vi kan tyvärr inte ha så roligt att vi skrattar så mycket. Det kommer att låta för jävligt på den här inspelningen som ni alla säkert hör när ni lyssnar på det. Okej, jag ska försöka dra ihop min röda tråd där. För jag började prata om att vi hade ett quiz nere i hamnen. Det jag ville säga angående det där quizet, det var att den öppna rasisten mötte jag igen i år.
Han deltog ju på vårt.
Ja, han var med på quizet, och stod lite på ett hörn i sån fiske, på tal om fiskehattar.
Kanske ska jag förklara vad vi gjorde. Vi samlade ihop ett 40-50-tal människor och hade ett litet quiz om Sverigedemokraterna och nazister på ett lite roligt sätt liksom informera om galenskaperna som pågår i de rörelserna.
Precis, och det var en liten trevlig tillställning. Vi bjöd på kakor och det var ett antal människor som var där nere och gjorde det quizet. Väldigt trevligt.
Ett exempel på frågor var: vem är världens näst ondaste människa enligt Nordiska motståndsrörelsen?
Så var inte frågan formulerad, vilket du fick förklara för på scen.
Ja, just det. De hade ändrat... Ja.
Det här är bara en petitess. Vi behöver inte...
Ja, det här handlar om kommunikationssvårigheter. Men det svaret på den frågan, det vet ju våra lyssnare. Ja. Att det är Peter Wolodarsk.
Men fan, du kunde gjort det till en tävling. Han störande. Vi kunde bett folk att skicka in, och så kunde vi skicka en t-shirt.
Svaret på alla frågor var om en kommer Peter Wolodarski.
Eller hur? Men det som hände var att Daniel Lampinen stod där nere då, den öppna rasisten. Han har gjort sig känd i framförallt kanske sociala medier.
Ja, Soran Ismails program var det som populariserade honom som ett fenomen.
Slog väl igenom där, sen så har han ju poddat mycket och sociala medier.
Precis, och det är svårt att avgöra om han är ett konstprojekt eller om han inte är. Men han är, får man ju säga, väldigt trevlig, kan jag tycka.
Han är och, speciell, men och harmlös.
Ja, precis, det är väl det han är. Men han har ju väldigt speciella åsikter. Eller hans hela nisch är ju att han är rasist liksom. Och han tänker säga att han är rasist, för han så beakar att och tycker att Sverigedemokraterna är töntar som inte bara kan säga att de är rasister rakt ut liksom. Men jag stod i alla fall och lyssnade på det här quizet tillsammans med honom. Jag kunde tyvärr inte delta eftersom jag var med och gjort frågor, men då stod han och quizade och sen rättade hans svar, och det var lite roligt.
För
han är liksom så här ganska...
För grejen var, vi gjorde så att alla som hade varit med på quizet fick byta lapp med den som stod bredvid och rätta varandras liksom.
Precis, och då får jag sen säga till Daniel att jag kan ta din lapp typ så här. Och står och rättar det, och så säger han, för det var en fråga som var: hur många gånger har Björn Söder hamnat på bild med en nazist? Mm. Jag tror frågan är bara formulerad så. Då svarar allt.
Då håller om en nazist.
En, tre eller allt för många gånger. Och då var det Daniel Lampinen, han bara: ja, jag kommer förmodligen få fel på den där Björn Söder-frågan, för jag vägrade svara allt för många gånger. fast det roliga när den väl dök upp, eller det var inte det roliga, var att han sa alltid att han vägrade svara allt för många gånger, men sen var det så att även både svaret allt för många gånger och tre var rätt, så att han fick rätt för tre.
Han hade gissat på tre, eller?
Han hade gissat på tre.
Hur gick det för Lampen? Hur många poäng?
Han fick 10 poäng.
Okej.
Okay. Så ändå, det får man ändå...
Det var ju som... ganska nära priset.
Ja,
ganska bra. Jag tror att vinnarna fick 12 rätt. Ja.
Så, precis, 12 rätt. Och absoluta vinnaren fick en foliehatt.
Just det.
Så ser det ut. Men ja, shoutout till Lampinen.
Ja, så shout out till vinnaren poäng. Också som är Andreas Hernbo som fick en jättefin foliehatt han gick omkring med igår.
Just det.
Jag vet inte om han gick omkring med den i typ max 2 minuter på scen och sen så tog
ja,
han
men jag har kort på honom så det är lugnt, han kan få cred för det.
Okej.
En annan sak som har hänt som jag tyckte var rolig som vi kanske borde ta upp som var tidigt i veckan då Henrik var med i en paneldebatt i samband med en inspelning av en dokumentärfilm som heter The Swedish Elephants. Eller det var inte i samband med inspelningen utan i samband med lanseringen av den.
Jag ska inte säga för mycket, men jag vet, eller vad jag har förstått i periferin är att den här Swedish Elephant är väldigt tendentiös. Är det så?
Ja, det är Henrik som har sagt det. Jag har ju inte sett filmen, så jag vet inte.
Nej, inte
jag
heller. Men det är ju någon...
Så vitt jag har förstått det så har de ju intervjuat alla de här sociala mediekrigarna typ och pratar om integrationspolitik och migration och så.
Just det. Och namnet antyder ju, eller tyder eller ska ju peka på den här idén om elefanten i rummet liksom.
Just det. Så ja, det är någon slags tendensiöst sig. Ja. Men det här panelsamtalet var ju väldigt intressant och hade samlat människor som dels Henrik Johansson tillsammans med Aron Flam och Alexander Bard. Anders Lindberg var med.
Man har en kvinna också, men jag vet inte.
Jag kommer inte heller ihåg hon hette. Men Ingrid Karlqvist dyker upp och är packad och ställer konstiga frågor. Den typen av
arrangemang. Kom Ingrid Karlqvist dit och var packad?
Jag visste inte det.
Har du inte sett det?
Men jag tänkte
det har ju aldrig hänt innan.
Men hon drar ju någon slags rant, för hon vill fråga Anders Lindberg om hysterin på Aftonbladets redaktion när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och hon försökte få det till att Aftonbladet på något sätt skulle mörka att de hade kommit in i riksdagen, att de inte ville skriva om det. Ja, men... och Anders Lindberg förklarade bara, ja nu jobbade inte jag på Aftonbladets redaktion då. Men så vet jag vet så de flesta journalister kan vara ängsliga och de kan vara färgade av politiska åsikter och så, men är det något de inte viker för så är det ju en bra story liksom. Nej. Och att idén om att Aftonbladet skulle skita i att rapportera om att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen,
men alltså...
det är galet.
Hej, jag heter Ingrid Karlqvist, jag är journalist, jag jobbar numera på en tidning som heter Svegot och jag vill ställa en fråga till Anders Lindberg som pratar så väldigt vackert om demokrati, men jag jobbade ju på din tidning Aftonbladet 2010 och jag minns ju exakt hur det gick till där när det kom en opinionsundersökning som visade att Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen. Det blev chock, det blev panik, hela redaktionen blev katastrof. Alltså de sprang omkring och skrek och grät typ. Och jag satt där som en tyst liten textredigerare och sa ingenting och så sa jag så här: vänta nu här, ska ni inte ringa Jimmy Åkesson? Det hade ingen tänkt på. Man skulle ringa alla andra. Jag vet att du vet att ni inte har varit oberoende gentemot Sverigedemokraterna. Jag vet att du vet det. Och jag förstår inte varför du står och ljuger.
Tack. Vi
får jag svara på det?
Vi tar ett par frågor.
Men det absolut roligaste med det, förutom då att Inger Karlqvist är märkbart berusad, är att hon går upp och ställer sig vid den här mikrofonen och jag vet inte, tror att hon har något så här supercase, för hon säger så här: jag vet att du ljuger. Och liksom alltså hon anklagar honom flera gånger för att du talar osanning. Och sen det första som händer, som du säger, är att han säger att jag jobbar inte ens där, du påstår att det här har hänt
så. Ja precis, för hon vill ju få det till: jag vet att du har sett det här. Den kvällen då alla sprang runt och grät hysteriska och inte ville ringa Jimmy Åkesson och sånt där.
För jag var där, det är ju det hon säger.
Så jag vet att du ljuger, men då förklarar jag Anders.
Anders, om vi börjar med dig.
Ja, jag jobbade då inte på Aftonbladet i valrörelsen 2010. Men jag vet att Aftonbladet 2009 publicerade en debattartikel av Jimmy Åkesson. Som tror jag var en av de första debattartiklarna faktiskt som Jimmy Åkesson fick möjlighet att prata själv till svenska folket. Jag tror, om jag ska vara ärlig och lite lika oförskämd som du var mot mig, att säga att jag tror faktiskt att du ljuger. Och jag tror faktiskt att du ljuger när det gäller journalistiken. Därför att jag vet ungefär hur det går till på tidningar. Jag har ändå varit på några stycken och sett några stycken och jobbat på en. Och då är det så att journalister är ängsliga. Ibland gör man misstag, ibland är man inkompetent. Ibland skriver man till och med saker som är fel som man är tvungen att ändra sen. Men om det är någonting som journalister inte är, så är det att man inte att man skulle liksom slarva bort nyheter. Och att Jimmy Åkesson skulle komma in i riksdagen 2010, den tidning som kunde först berätta den nyheten, hade journalisterna typ ätit upp sin arm för att vara först med en sån nyhet. Så att påståendet att journalister skulle hållit undan nyheter som de skulle kunna gjort en karriär på, som de skulle kunna byggt en framtid på, det tror inte jag är sant. Så därför säger jag, lite utmanande som du sa till mig, jag tror att du inte talar sanning.
Men tror att det finns... Finns det någonting i det hon säger som du kan ge... Alltså, eller är det bara... Är det helt fel? Eller fanns det en sorts särbehandling av Sverigedemokraterna? Om man inte läser...
Nej, men jag tror att det fanns det som jag sa förut. Nämligen det att människor kunde egentligen lite om Sverigedemokraterna i svensk media. Man hade lite koll på att de fanns i vissa orter runt om i landet. Ganska få journalister kunde Sverigedemokraterna riktigt bra. Vilket innebar att när Sverigedemokraterna började sticka i opinionen så visste man faktiskt inte särskilt mycket om det. Och jag tror att det där är ett av journalistikens problem faktiskt. Att allting går väldigt snabbt. Man ska ha klick, man ska ut på webben, man ska skapa liksom, journalistiken väldigt fort. Och då hinner man inte alltid med och då händer det misstag. Men den här bilden av att det skulle vara någon slags konspiration, den är och förblir påhittad.
Du ser helt förvirrad ut. Så har inte du sett det?
Jo, jag har sett det här. Jag tänkte då att Kristoffer skulle komma till det absolut roligaste sker under den här...
Det var det jag skulle komma till. Då kom en annan tokig kvinna fram och skulle fråga Henrik.
Från Medborgerlig Samling.
Hon var från Medborgerlig Samling.
Hon frågade ju inte Henrik, hon påstod någonting.
Ja, hon påstod som om det vore det mest självklara i världen att jag... inte rasistmän som ju är finansierade utav nykterhetsrörelsen. Då gjorde hon en koppling mellan nykterhetsrörelsen och Sveriges unga muslimer i sin tur. Så att då försöker man liksom kleta islamism på inte rasismen.
Så jag hade alltså inte ens en åsikt, jag ställde bara en fråga.
Mm. Tack.
Och förresten, så nykterhetsrörelsen idag, de finansierar inte rasismen.
All right. Tack så bra.
Tack för informationen, det har varit svårt att få reda på.
Varsågod, Mehmet Kaplan har varit ordförande i nykterhetsrörelsen.
Vi ska ta ett par till här innan vi går tillbaka till publiken.
Jag måste få svara på det.
Det ska du få göra alldeles strax. Tillbaka till panelen. Jag tror att du får börja faktiskt.
Det är ett helt absurt påstående. Jag vet inte vad Ung Nykter i Sverige ska finansiera oss. Men jag vill också tillägga en sak då, innan du svarar på, för det, jag är ju nyfiken på det. Ja. Vi har ju kritiserat Sveriges unga muslimer, så det var väl en jävla dålig felplacering av pengarna, eller hur?
Ja, ni befann ju på UNF befann ju på samma event som SUM hade arrangerat. Det är det jag ställer mig kritiskt
men
till.
Men du sa att min organisation har blivit finansierad.
Det blir den. IOGT-NTO och UNF.
Betalar de pengar
till oss?
IOGT-NTO finansierar Expo och inte rasistmän.
Nej, det gör de inte. Eftersom det är jag som ser vad pengarna kommer. Det kommer inget in några pengar från varken Expo eller någon nykterhetsrörelse.
Jag tror att du får öppna böckerna helt enkelt.
Kritiserat Sveriges unga muslimer i flera krönikor och jag har gjort det upp.
Varför vistas ni då på samma event?
Jag har inte varit på deras event.
Det är inte du, men nykterhetsrörelsen.
Henrik, jag tror att vi får helt enkelt försöka addera transparensen i den ekonomiska redovisningen.
Ja, vi får vi göra det.
Så.
Det var en ny angreppshund.
Alltså. Det där är helt galet. Men hon kommer ju också från ingenstans. Bara, och förresten är inte rasistmän sponsrade nykterhetsrörelsen. För det första, det är inte sant. För det andra, det är verkligen inte sant. För det tredje, bara,
vad är problemet?
Vad fan kom det in i bilden? Det där är bara konstigt.
Ja, men det är liksom att kasta allting på. Varför inte nykterhetsrörelsen också? Det är arbetarrörelsen och alla folkrörelser som finansierar
det. Det roligaste med det där är väl att det borde... Högst märkligt att nykterhetsrörelsen sponsrade just oss.
Tack på att vi är super.
Precis, som förmodligen är de enda som är så oansvariga att i sociala medier när vi är ute på grejer liksom sitter med öl i handen.
Ja, det kan jag berätta något så här. Det var ju som när jag stod med kris liksom, och inte tänkte på att de dricker ju inte. Och de, så jag bara, ja men vad fan, ni får jättegärna följa med på en öl sen så kan jag bjuda. Han bara, ja alltså, vi dricker inte. Men nej, det här var lite pinsamt, jag går nu.
när du ändå nämner det kanske också är värt att upp. Det har väl också florerat ganska mycket i medier. Men Kris har ju flitit upp som några hjältar här på Almedalen.
Ja, det klingar. Mm.
Framförallt efter att de under Annie Lööfs tal, då det dök upp en massa nordiska motståndsrörelsemänniskor och ställde sig och skulle se lite svåra ut i publiken. då kom kris in och bildade någon slags mur bakom de här människorna för
det,
att skapa
det. Det här är ju herrar och damer som är ganska liksom bitiga och de ser lite farliga ut.
Alltså, ja, de har typiskt nazistiskt utseende.
Ja, men jag menar, det skulle komma till att det är jävligt skönt att ha sådana där praktexemplar till män på en sida också.
Nej, det finns ju annan kritik att lyfta på kris som inte hör hit, tänkte jag. Den ska vi inte kanske ta med i podden. Men det de har gjort här och sättet de har betett sig på har ju varit helt fantastiskt. De har även stöttat oss under aktioner. De har verkligen varit trygga under mångfaldsparaden och till exempel ställt upp sig bredvid, just för att folk skulle kunna känna sig trygga och se dem. Och jag tror de har spridit mycket trygghet.
Verkligen, när de deltar i motmanifestationer mot NMR och så vidare.
Ja. Nej, men nu är vi tillbaka på det igen. Men det är klart att det största, allra största problemet i Almedalen just nu, det är väl alltså känslan av otrygghet. Att ja, så här, även fast det inte nödvändigtvis händer någonting, så är det ju väldigt påtagligt att gå runt med människor, och framförallt för till exempel HBTQ-personer eller människor med annan hudfärg än vit, ja, eller politiska motståndare. Då är det ju påtagligt liksom. Alltså närvaron, så här. Det påverkar ju hur folk liksom känner.
Ja, precis, agerar och känner. Det är väl, ja, precis, det är just upplevelsen som är det viktiga. Jag kan väl säga, jag menar som oss nu när vi hade den här, ja, intrasistmen tillsammans med skiftet då, gick omkring med bajsskyltar helt enkelt i samband med Nordiska motståndsrörelsens torgmöte för 2 dagar sedan.
Det finns väldigt mycket roliga bilder på det.
Jag smög upp bakom de nazisterna med en bajsbild. Jag hade ju nästan den i örat på honom, han tittade på mig. Jag står ju så nära så jag kan liksom, han känner mig andas i ryggen. Och någonstans där blir jag väldigt glad, för jag förstår att ja, du har ju definitivt fått till det att du måste sköta dig på det här torget. Det har ju ni liksom kommit överens om innan Nordiska motståndare, eftersom ni vill fortsätta ha torgmöten. Annars kanske ni inte får ha det imorgon. Och det kändes ju, alltså när man förstod det var det ju väldigt tryggt. Men samtidigt så är det ju, när de här manifestationerna slutar så går ju de här människorna ut och så går de omkring i gränder och skrämmer upp människor.
Men på ett sätt så tyckte jag att de här just torgmötena som NMR håller var mycket obehagligare förra året, och det snackade vi om igår, att det berodde kanske mycket på stämningen runt omkring just då, därför att senast som vi var där, då var det ju fortfarande inte dött här, det var liksom inte tomt på folk. Nu är det mycket mindre folk. Mm. Så att det skapade förra året en väldigt så här ödesmättad stämning, att
det var ingen folk här nu.
Att det var så lite människor. Och det är helt tyst runt omkring och alla står och lyssnar på den här dåren. Sen så hade han faktiskt, tycker jag, ett mycket...
Jag skulle inte säga, hade han faktiskt ändå ganska mycket bra att säga.
nej, men jag skulle säga att han hade ett mycket mer obehagligt tal förra året. Alltså, han pratade mycket mer om att liksom avrätta folkförrädare och sådana saker. Här pratade de istället om...
Raus.
De lanserade idén om Raus.
Vi kan stolt idag presentera vår nya satsning för valrörelsen, det är Raus.
Som liksom beskrivs åtminstone som motsatsen till att avrätta folkförrädare. För det var ju något sån här rehabiliteringsläge för oss globalister.
Typ. Det är ett finare ord för koncentrationsläge.
Ja, det är obehagligt för att det är det det är. Men man kan inte låta bli att skratta. Dels att de döper till Raus. Ja. Och dels att de försöker klä in det här koncentrationsläget i någon slags rehabilitering. Center för hjärntvättade globalister.
Jo, pratar också om att placera folk i läger, ska tilläggas.
Jo, men det roliga i det, och det var ju lite bizarrt, men när de står och pratar om att vi har kärlek, och sen så står de och pratar om vi är de mest demokratiska, så att de liksom det bästa ordet är väl att det är superpassivt aggressivt.
Ja, verkligen.
Jag har ett tips till er om ni vill göra någonting kul här, ni poddmänniskor i nästa år. Det är att ni ska försöka klippa upp hur många gånger de säger sanningen i sina tal. Vi har aldrig hört, alltså Sverigedemokraterna kan ju säga att de står för sanningen väldigt ofta. Det är ju vanligt alternativ med det. Men igår när jag lyssnade på Nordiska motståndsrörelsen: vi står för sanningen. Sanningen är, här ljuger de. Sanningen. Man ska göra sån här pling, pling, pling. De måste ha sagt ordet sanningen 400 gånger på en timme. Så.
Filip och Fredrik grej.
Ja, precis.
Men ja, och det vet vi ju alla, att människor som står och säger att de har sanningen, de ska man ju akta sig extra noga för. Jag tänkte, om vi kanske bör avrunda det här, för att det är snart en fotbollsmatch.
Det är snart dags.
I det här, den här dalen, det här landet och i den här världen. Mellan Sverige och England. Så vi kanske behöver avrunda. Jag vill bara säga det, bara det sista du sa där angående närvaron förra året av NMR. För där var det ju också en väldigt stor uppbyggnad till när de, för veckan började och sen så anlände NMR på slutet av veckan och skulle komma i anslutning till Sverigedemokraternas dag. Den dagen som vi har nämnt innan, alltså fredagen, den är oftast då det börjar skala av på folk liksom. Så att det fanns ju en tension redan från början, så oj shit, vad ska hända nu när nazisterna dyker upp? Och så höll de sitt tal och sen så var liksom också vädret och miljön, alltså det här med att ja, det var som en stämning.
Precis, om någon har sett filmen Dunkirk, så alltså, den fångar samma stämning typ när de står ner på stranden och väntar på att bli räddade lite.
Bra liknelse. Men det som, om man ska plocka den bollen alltså för i år, det som hände den här gången i alla fall, när jag var ner och tittade på det första dagen, jag kom ner på onsdag natt, så det var torsdagen.
Ja.
Då var det liksom ändå ganska fint väder, det var ganska mycket folk i rörelse, det var mycket sårligt liksom, och sen så är det livar ju såklart upp stämningen när det kom liksom hel svärm av bajs i luften från skiftet oss. Sådär.
Ja, alltså någonting som är viktigt med den där, just den där prylen, är att när Nordiska motståndsrörelsen ska ta bilder så vill de vänligt gärna lägga ut på Nordfront att här är folket, har lyssnat till oss. Och då tar de även med de som är antinazister som står och protesterar mot dem och låtsas att de är folket.
Mm.
Men när det står folk med massa bajskorvar på skyltar, det är såhär, här är folket! De står och håller upp bajskorvar. Länge
oss,
lever bajsfolket.
Och framför oss står clowner mot rasister också.
Ja, det är också en briljant idé av dem.
Jag tror på riktigt att det är förmodligen det bästa sättet att bemöta dem. Jag läste det från flera håll, bland annat Peter Wolodarski. Adam Svejman skrev en...
Det var tur det att du inte har läst något av Peter Wolodarski.
Hur fan kom han in? Var det bara för att prata om NMR som du bara prata om Peter Wolodarski?
Jag nämnde honom
för... Jag kan säga det, jag älskar Peter Wolodarski. Jag tycker han skriver skitbra.
Absolut. Men Svejman skrev också en väldigt bra artikel. Svejman skrev också en väldigt bra artikel om Nordiska motståndsrörelsen, att de bygger på en manipulation som går ut på att människor ska uppfatta dem som farliga. Mm. Att avdramatisera det genom att håna dem på det viset tycker jag nog är en väldigt bra sätt att manifestera sitt missnöje.
Och just grejen när jag pratade om innan, så här att de försöker ge intrycket av att de är många fler än bland annat antirasister i bilder. Det tyckte jag var kul, för det skrev Daniel Pohl i senaste Expo, så att nazismen just nu är så dålig så att den behöver sprida propaganda med till och med lögner om att man är fler än vad man är, för att de samlar inte folk till sina möten.
Mm.
Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg, så här, även om man hör från Almedalsveckan att det här är nazismens år, det är så jävla många människor har de faktiskt inte samlat här. Med tanke på hur länge de har försökt organisera det.
Sverigedemokraterna och normaliseringen av rasism i allmänhet är ju ett mycket större hot.
Ja, att det liksom glider över i varandra. Men precis som du sa, att det, NMR lever ju enbart på terrorlogik liksom.
Mm.
Alltså, vi försöker synas och höra så mycket som möjligt. Det är bara bra om ni kommer hit och tar det på fullt allvar. Eller, det är klart man ska ta det på fullt allvar, men ja, det är förmodligen det bästa sättet att komma dit med en bajskorv istället och inte tramsa runt som SVT gör när de gör någon faktagranskning av om förintelsen har ägt rum eller inte.
Det är en annan historia.
Ja, men det är någonting som måste upp. Snälla
SVT. Men vi kan inte öppna det nu.
Nej, men vi kan bara säga det så. Snälla SVT, om vi nu faktiskt har ett problem, ett demokratiskt problem, anser vi att nazister går omkring i Almedalen och sprider liksom hot och hat, då måste man ju inte samtidigt parallellt med det faktagranska förintelsen. Det faller på sin egen jävla...
Men, precis, då har man ju bara köpt narrativet av, precis som du sa, att de här människorna har mer inflytande på politiskt inflytande på människors åsikter. Alltså att människor faktiskt vill rösta på dem. För det är ju inte det som är fallet, för att de har ju inte så många som vill rösta på dem.
Nej.
Däremot finns det säkert möjligen sympatisörer.
Men följ gärna faktiskt.se imorgon där de faktagranskar om Hitler lever eller inte.
Men hörni, med allt detta sagt så ska vi nu gå ut och vara goda medborgare och stötta vårt fädernes lands landslag som ska spela
kvartsfinal.
Nu är det dags att vara patrioter för en stund. Vi vill tacka, först och främst så måste vi ju tacka alla följare som vi har träffat här under veckan, som är helt underbara. Det är så himla kul att komma ut och träffa människor som er som lyssnar. Om ni ser oss vart som helst, kom gärna fram och snacka och ta en t-shirt eller vad som helst.
Yeah.
Och så hänger ni väl med ikväll när vi gör en liten manifestation mot Sverigedemokraterna under Jimmie Åkessons tal.
Alltså tanken är att jag kommer kasta ut det här nu, så vi kommer ju röra oss här i alla fall i ett dygn till.
Just det.
Så ja, leta gärna upp oss och prata med oss så länge...
Oj, förlåt.
Okej, Simon Andersson i de avslutande minuterna
spårar ur. Med det sagt, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen. Vi kommer fortsätta att köra varje vecka härifrån nu. Semestern är slut. Och
här min semester börjar.
Okej, men semester från podden.
Missa inte, missa inte Jimmy Åkessons tal i Almedalen.
Alltså, han har suttit och pratat om att kan inte jag få inleda podden med att härma Jimmy Åkesson.
Ja, men vi, jag tycker att vi gör så. Jag avslutar med att säga heja Sverige och sen så får Simon säga avslutningsorden som Jimmy Åkesson hade sagt.
Okej, tack för övrigt Simon för att du varit med. Tack för att du har lyssnat.
Jag ska inte prata som Jimmy Åkesson. Nu ska vi gå och titta på fotboll.
All right.
Okej.
Hej med er.